Jag ska ikväll komma in på någonting som är väl lite av min käpphäst kanske, som jag tycker. Varje förkunnare har ju sina älsklingsämnen. Johannes 12 och 24. Johannes evangelium 12 och 24. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Vi kallar ju det här för vetekornets lag. Och det här är ju ord som man kan borra djupt i och hitta många sorters olja, så att säga. Smörjelse av alla slag. Bland annat det här, att det finns egentligen bara två livsstilar. Det finns bara två sätt att leva. Och det är ett lite chockerande påstående i pluralismens tid och värld. Då det finns juppis och hippis och knäppis och hitis och ditis och alla möjliga typer och stilar och trender och vad det kan vara mer. Nej, säger Jesus, det finns bara två sätt att leva. Och mellan dem finns det ingen kompromiss. Ty det handlar om så allvarliga ting som att mista sitt liv och att bevara sitt liv. Och det kan man ju inte göra lite på tre kvart. Antingen satsar man ju helhjärtat på det ena eller också på det andra. Det första vi väljer, det naturliga, det som den kötsliga människan gillar bäst, det är att bevara sitt liv. Det satsar vi på först. Det är det sämsta alternativet, säger Jesus. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Ja, men den som mister sitt liv ska ju mista det, säger vi. Jo då, säger Jesus, det är sant. Men han kan få det tillbaka. Och det är ju så att säga frälsningens stora hemlighet. Det här livet är ju förgängligt. Och om vi inte försöker spara allt för mycket på det, så ska vi finna att det finns en oväntad utväg. Den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Jaha, tänker vi. Så den som tecknar en riktigt maffig livförsäkring, han dör knall och fall av kammarflimmer. Nej, det gör man ju som bekant inte. Det skulle aldrig försäkringsbolagen acceptera. De vet vad de gör. Nej, så är det inte. Utan det är så här att ju mer vi blir inställda på att behålla vårt liv, att värna om det som är vårt, desto mer kommer vi att förlora meningen i livet. Vi kommer att kunna spara på allt, inklusive vårt liv. Men där vi sitter nu inlåsta i vår bakterietäta borg, omgiven av vallgravar och väpnade vakter och Star Wars och vad det kan vara mera mot interkontinentala missiler, desto mer meningslöst blir alltihopa. Hela tillvaron kan till sist bli ett förnicklat helvete. Och det är ju lite grann det vi upplever i vårt rikedomssamhälle, där alla är inställda på att bevara sitt liv, att få ut det mesta möjliga, att förhandla sig till nya positioner, flytta fram ställningar. Visst, vi kan få allt och vi har fått allt. Och ändå mår alla dåligt. Jag kom på för ett tag sedan vad det är vi lider av i Sverige, vet ni? Det kan vara bra för en diagnos. Vi lider av kravundsjuka. Så nu är det sagt. Och det är en farlig sjukdom. Kanske den värsta man kan drabbas av. Det finns bara två livsstilar. Den ena, den innebär att man kan få allt om man lägger på ett kol och har lite tur. Men ju mer man får, desto meningslösare blir alltihopa. Till sist blir man så less på det hela som man måste ha kokain för att överleva. Den andra livsstilen, den handlar om att lämna ifrån sig. Och det är verkligen att lämna ifrån sig. Vi ska inte förgylla det här och säga det att om du ger bort mopeden så får du en Cadillac istället. Det handlar om att lämna ifrån sig. Änkans skärv är modellerna. Det ramlade inte in feta postgirotalonger i hennes brevlåda bara för att hon hade varit där och lagt hit de där två skärvarna. Hon gav av sitt armod, säger Jesus. Så dumt, säger vi. Nu blir hon ju ett socialfall. Då måste hon gå till socialen och få tre skärvar istället. Nej. Hon gjorde inte det. Det fanns inte på den tiden. Men även så skulle, så var hennes givande någonting mera medvetet och mera avsiktligt än så. Det finns två livsstilar. En tagande livsstil och en givande. Och det yttersta, det handlar ju om att behålla sitt liv respektive ge sitt liv. Den tagande livsstilen, den är vinstbringande och meningslös. Och den stora meningslösheten kallar vi ensamhet. Och det är precis vad Jesus säger här. Den som vill bevara sitt liv. Nej, om vetekornet inte faller i jorden och dör, ska vi säga. Så förblir det ett ensamt korn. Och det kan vi ju lätt tänka oss i princip. Det finns ju många anledningar till ensamhet nu. Vi ska inte dra allt över en kam. Men vi bara tänker så här att vi gör dig till en speciellt krävande människa. En som alltid ska ha ut allting. Din rätt och dina möjligheter. Ja, till en tid orkar ju människor med dig. Men så småningom så droppar de ju av den ena efter den andra och så blir du ensam. Och då kräver du umgänge dessutom. Men det går inte att få på de villkoren. Har du blivit ensam för att du är en krävande människa? Lyssna nu, man kan bli ensam på många andra sätt. Men har du blivit det genom att vara krävande? Så rekommenderas ett byte av livsstil. Till att bli en givande människa. Ty där givande människor finns, där finns gemenskap. Men där det finns många krävande människor, där blir många ensamma. Också de som inte är krävande. Man kan bli så utplundrad av sin omgivning att man till sist inte vågar lita på någon. Men i ett land där kravundsjukan är vitt utbredd, där ska vi räkna med att det kan finnas mycket rikedom och mycket ensamhet. Apostlagärningarna 20. Paulus är i Efesus, eller rättare sagt i Miletos, som är hamnstad till Efesus. Han är på väg till Jerusalem med en gåva som han har samlat in. För det är hungersnöd i Jerusalem och han vet med sig att när han kommer dit så kommer han på något sätt att bli tillfångatagen, kanske dödad. Men det avskräcker honom inte för att åka dit med gåvan. Och nu tar han avsked av det äldste i Efesus och säger det att vi kommer aldrig att ses mer. Inte på den här sidan. Vi ska börja läsa i 28 versen. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande satt er att ha uppsikt över, för att ni ska vara herda för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i min. Det är saligare att ge än att få. Eller för att använda den gamla översättningens uttryck, det är saligare att giva än att taga. Där har vi de två stilarna. Och Paulus, han står ju på den givande sidan. Han är redo att ge sitt liv. Men han varnar det äldste och säger att det ska komma en dag då somliga av er börjar förkunna villoläror för att dra några över på er sida, alltså för vinningsskull. Att börja bygga upp det egna, att börja befästa det egna. Och att inte ha den omsorg om jorden som tillkommer en ledar i Guds församling. Om vi alltså nu tänker så här. Det Herren håller på att göra med oss, för vi håller ju på att tala lite grann om helgelse då och då. Det Gud håller på att göra med oss är ju egentligen att på något sätt föra oss från den tagande livsstilen till den givande livsstilen. Det är så att säga perspektivet i stort. Det är vad han håller på med. Han låter oss upptäcka saker. Han låter oss bränna fingrarna ibland lite grann när vi blivit allt för fingerfärdiga med att plocka åt oss. Han låter det på olika sätt vaskas fram. En fond av erfarenhet genom livet där vi till sist ska upptäcka att det är ju detta det går ut på. Jaha, detta är den personlighetsförvandling som Herren egentligen håller på att jobba med. Tänk vad lustigt att vi har kunnat hålla på i många år han och jag utan att jag visste vad det gick ut på. Men nu gör vi det. Nu vet vi det. Då ska vi bara tänka igenom vad det vill säga att vara en givande människa. Ty det är inte säkert att vi vet. Två saker kännetecknar givandet kan vi säga. Det ena är att det sker utan beräkning. Låt inte vänstra handen veta vad den högra gör när du ger en allmosa. Vad i all världen ska jag göra av den vänstra handen då, säger vi. Ja, det är ju inte det det handlar om egentligen. Utan det handlar om att vi kan behöva be Gud om hjälp. Att han löser oss ifrån bokföring. Nu har vi bjudit Svenssons på kalas 3 gånger och vi har ännu inte blivit återbjudna. Ja. Det är ju lite grann den varianten. Eller bonden som gick till grannen på gravöl för 3:e gången. Och sa till gumman, jag tycker det är så pinsamt att aldrig kunna bjuda igen. Ja. Givandet måste ske utan beräkning. Till det vi gör av beräkning är inte givande utan det är köpslagan. Även om det aldrig sägs offentligt. Och det behöver man för sin egen skull. Därför att om jag bedriver köpslagan och tror att jag är en givande människa, då hamnar jag i stora meningslösheten. Och det gör jag ju då ytterst sett därför att jag fortfarande vill bevara mitt liv. Genom att ge visserligen, men ändå jag vill bevara mitt liv. Men en dag jag är löst ifrån det, då kan jag också ge utan beräkning. Det betyder ju inte att man sätter sprätt på allt vad man äger och har i alla väderstreck så här. Och sen så går man omkring i en tunna eller någonting sånt och försöker att överleva i en koja i skogen på ätliga rötter och bär. Men det handlar om att man börja få sin glädje i att dela med sig. Och det är ju väldigt stort. En sån glädje. utan beräkning. Nå, det där, det känner vi till. Det är inte så konstigt. Men det andra, det förefaller mig vara mera obekant för de flesta kristna. Och det är det här att givande måste vara frivilligt. Givandet måste vara frivilligt. Sticka en pistol mellan rebenen på dig och säg ta hit pengarna. Så kan det hända att jag får rubb och stubb vad du har. Men frivilligt var du ju inte och gav gjorde du ju inte. Du lämnade det ifrån dig. Du var tvungen. Och detta är så att säga den intressanta punkten med givandet. Vi ska nu slå upp i Romarbrevets 5:e kapitel. Och läsa de 2 sista verserna där. Hyperintressanta verser. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Gud kan härska på 2 sätt. Genom lagen och genom nåden. När han härskar genom lagen så blir överträdelserna större. Och det slutar med att vi dör. När han härskar över oss med nåden, då leder det till rättfärdighet och i sin tur till evigt liv. Och nu undrar ju många kristna så här. Jag grubblar så om Gud härskar över mig med lagen eller med nåden. Är Gud egentligen god? Är jag egentligen frälst? Kommer jag till himlen eller kommer jag till helvetet eller var hamnar jag någonstans? Ja, hur menar du då? Säger man, du har väl överlåtit ditt liv till Herren? Ja, jag har gjort det, var ju länge sedan. Scoutläger 1944. Ja, men då så. Ja, men du förstår att jag är inte som jag borde. Nej. Vad borde du vara då? Ja, jag borde vara en riktigt glad och snäll och god och ljuvlig och trevlig och härlig och barmhärtig och frikostig. Och jag vet inte allt vad jag borde. Och det där resonemanget, det vet vi är fel. Men eftersom vi aldrig har sett den äkta varianten så trillar vi ständigt dit, eller hur? Beror egentligen på att vi inte har sett originalet. Därför är det så här. När vi lämnar vårt liv till Gud, så är det då meningen att han tar ansvaret för våra liv. Det är ju överlåtelsens innebörd. Han tar ansvaret. Det du var tvungen att göra själv förut, det åtar han sig. Din förvandling, din rening. Och då är det ju inte så att Gud sitter med en packa ärenden som han nu börjar skicka på dig det ena efter det andra, och nu ska du göra det och nu ska du göra detta och nu är det här som gäller. Därför att Gud är allsmäktig och behöver inte springpojkar. Utan det han vill få göra, det är att hjälpa dig att upptäcka givandets glädje. Men den upptäckten kan ju inte Gud provocera fram, inte ens han. Eftersom givandet har som sin innersta karaktär att det måste vara frivilligt. Är ni med? Gud kan alltså inte sticka pistolen mellan rebenen på dig och säga, nu blir du en givare här, annars smäller det. Därför då är du ingen givare, då har han tagit ifrån dig möjligheten att bli en givare också. utan Gud sätter dig fri. Och så försöker han på olika sätt att blåsa på dig, inspirera dig, hjälpa dig att upptäcka vad det handlar om. Stödja dig, hjälpa dig. För att du ska upptäcka det nya livet. Ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Men så fort det kommer in ett tvång så är ju loppet kört. Eller hur? Och det räcker ju med att Gud säger när du lämnar ditt liv till honom 1944 så säger han att jaha, nu får du en respit här, vi säger ja, 2000 jämt. Men har du inte blivit en givare då så klipper jag till dig. Ja, det går ju inte. Då står du där fortfarande så att säga under hot och tvång. Utan det här är ju en av de intressanta grejerna i det nya livet. Att det så att säga inte finns någon bortre gräns och det finns inget hot. Och vi kan tycka, nej, så god kan ju inte Gud vara. Det är omöjligt, det skulle aldrig jag göra i hans ställe. Och det här med lagen nu, är Gud lagens Gud eller är han nådens Gud? Ja, inför den människa som säger jag vill inte. Jag tänker ta för mig. Så säger Gud, ja men det tänker jag också göra. Och då ska du få se vem som är starkast. Ska du ta, så tar jag. Men om du säger, jag skulle gärna vilja bli en givande människa. Ja, säger Gud. Då visar jag mitt rätta ansikte. Då vill jag vara en givande Gud. Det betyder inte att du får allt du pekar på. Men jag vill ge dig den frihet som är nödvändig för att du ska kunna upptäcka det liv du är skapad till. Vi ska titta i den 18:e psalmen i Salter. Och där ska vi läsa verserna 26 och 27 i psalm 18. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot en ostrafflig man bevisar du dig ostrafflig. Mot en rene bevisar du dig ren. Men mot en vrånge bevisar du dig avog. Och det är ju inte Gud som är schizofren. Ibland målar vi ut det så. Som om Gud hade två ansikten. Det är bara det att om inte Gud satte en gräns för den mänskliga ondskan, hur skulle det bli då? Men Gud vill få föra oss in i en utgivande livsstil. Och poängen i detta är att Gud försätter oss i frihet. Och sedan är det på något sätt vårt initiativ. Det initiativet måste ligga i våra händer. Att börja upptäcka vad det handlar om. Heliga upptäckter. Romarbrevet 8. Fjortonde versen. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Och jag skulle önska att vi såg vad det här handlar om. Ty det handlar om lydnad. Och så säger Paulus, vi lyder inte på slavars vis. Vi lyder inte under hot. Vi lyder inte under tvång. Fastän Gud har all makt. Vår lydnad bygger på att Gud har lagt all sin makt åt sidan. Inga hotelser. Ty så fort som det kommer ett hot tillbaka, så är det ju omöjligt för oss att verkligen börja upptäcka givandets glädje. Du får det inte vara 100% frivilligt. Så är det kört. Och det här behöver vi tänka igenom. Vi har inte fått en träldomens ande. För vad vanligt det är att man tror att ja visst, frälst blir man ju av nåd. Men helga blir man av gärningar. Det är ändå någon sorts klätterkonst av något slag. Och det är det inte. Ni ska förstå sanningen, säger Jesus, och sanningen ska göra er fria. Till den friheten har Kristus kallat oss. Låt ingen lägga på i slavoket igen. Jag tror att vi behöver verkligen få arbeta med de här tankarna. Jobba igenom dem. Och förstå vilket oerhört mått av frihet som vi är ställda i. Därför att annars kan det hända att vi av ren missuppfattning, att vi faktiskt inte förstår försoningsverkets innebörd, att vi hamnar i det slaveri, i den träldom som Paulus säger att vi inte lever i. Oerhört vanligt tycker jag att kristna lever i väldigt mycket träldom. Herren har den tillförsikten att givandets glädje i och för sig är en så mäktigt formande kraft i våra liv. Att den ska räcka. När den helige ande börjar att blåsa på den elden, så kan våra hjärtan bli alldeles tillräckligt brinnande utan att vi behöver lägga något där till. Härligt. Ja, därmed är inte ämnet uttömt. Därför att vi antar nu att vi medelst en enkel handpåläggning kunde förvandla dig från en fullständigt krävande människa till att bli en fullständigt givande människa. Vi bara tänker det. Det tar ju i regel lite längre tid. Och så luftlandsätter vi dig någonstans mitt i syndens värld. Och det kan ju gå bra att du är där du är, också för den delen. Du blir alltså en givande människa i en krävande omgivning. Eller hur? Och då behöver vi få upptäcka en rad förhållanden, kan vi säga. Det är inte så alldeles lätt att vara en givande människa i en krävande värld. Jesu egen person är den bästa illustrationen till hur det går för den som är givande i en värld som är krävande. Vi kan fundera lite grann och vi kan förundras över att det gick som det gjorde med Jesus. Varför blev han dödad? Jag vågar påståendet att om han aldrig hade gjort några under eller tecken, så hade ingen kommit på idén att döda honom. Jag tror ändå att det fanns mycket av besvikelse. Han gjorde mycket och han gav mycket. Men han kunde mycket väl ha gett mer och gjort mer. Och jag tycker det tydligaste exemplet det kommer fram i Johannes 6:e kapitel. Därför att där möter vi en av de händelser, en av de gånger då Jesus utspisar en stor folkskara med en mycket blygsam matsäck. det här började ju bra, det här kapitlet så att säga. Och vi vet att det slutade ganska dåligt, om man får säga det så. Folk troppade av hem den ena efter den andra, och till sist var det på vippen att de 12 också gick. Så det var ju lite grann ett Västgötaklimax på en härlig dag. Låt oss se vad som hände. 14 versen. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Ja, där var han och bad över natten, och fram på småtimmarna så gick han ner till sjön. Det var mörkt, och då gick han rätt över sjön och han fatt lärjungarna, för det blåste. Allt det där känner vi till. Och så på morgonen så letade ju alla efter honom. Var är han nu? Nu måste vi göra honom till kung. Han smet igår, men nu ska vi ha tag i honom. Nu är det ljus, nu ska vi leta ordentligt. Och de letar och hittar honom inte. Och så, som det står i 23 versen: men det kom andra båtar från Tiberias och la till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där, och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: rabbi, när kom du hit? Det var den viktigaste frågan. När kom du hit? Hur i all sin dar var du det åt? Vi trodde ju vi hade dig som i en ask här, och så försvann du bara. Vad säger Jesus? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv, och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Man tycker det var ju konstigt sätt att uttrycka det. Ni kommer inte för att ni har sett ett tecken. Det var väl just därför de kom. Brödet och fiskarna och alltihopa detta. Det var ju det som gjorde att de blev så entusiastiska. Nej, Jesus säger, ni kommer för att ni åt er mätta. Nog såg de brödet och nog såg de fiskarna. Men om de hade förstått att han var Messias, och förstått vad det innebar, då skulle de fallit ner inför honom. Då skulle det hela ha fått gå till på hans villkor och inte på deras. Då skulle de sagt: Herre, du gör vad du vill med oss. Men det var det inte fråga om. De skulle ta honom till fånga för att tvinga honom att bli kung. Det var något helt annat. De skulle ha honom på en tron där de ständigt kunde komma och hämta limpor, så att säga. Det var det det gick ut på. En givande människa i en krävande värld. Och sen börjar ju Jesus predika att om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, så har ni inte evigt liv. Och de tyckte att det var det konstigaste man har hört, och så gick de. Och det var ju det som var meningen säkert. Men nästa påsk, för det här var vid påsken, så kanske det var den påsk då Jesus blev dödad. Där kanske många var i stan Jerusalem som kom ihåg det här tillfället och som tyckte: den här ska vi inte spara på. Den här mannen hade kunnat förse oss med mat till döddagar, och han sa nej. Korsfäst. Det är så här. Alltså, att givandet måste vara frivilligt. Och detta är i och för sig en ganska enkel historia när vi umgås med Gud. Ty Gud låter vårt givande vara frivilligt. Men sen är det ju något annat med människor. Människor kommer snart att upptäcka att jaha, det är ju en person som man kan utnyttja här. Man kanske till och med säger det att ja, du som är kristen, du måste ju ställa upp. Jag kräver det av dig, annars är du ju inte kristen. Har ni hört den visan någon gång? Amen. Jo då, visst. Och då är det så viktigt att förstå detta. Att du kan aldrig bli en givande människa på riktigt. Om du inte lär dig det lilla ordet som börjar på N och slutar på J och innehåller ett E i mitten. Faktiskt. Du kan aldrig bli en givande människa om du inte kan säga nej. Du får lov att säga nej. Jesus gjorde det här. Du kan bli tvungen. Därför att när du blir en givande människa så är du ändå inte kallad till att göda ondskan i din omgivning. Det är inte din kallelse. Du är inte kallad till att bli en idiotgivare så att säga. Och därför är det så här att detta med givandets livsstil och givandets glädje, det är någonting som man kan hålla på och verkligen spåna på hela livet. Man behöver mycket stöd ifrån Gud, man behöver mycket kraft, man behöver inspiration, man behöver få lära av erfarenhet. Det är liksom inte bara att halka in i på ett bananskal och så är det klart. Därför att ju mer givande du blir, desto större blir kontrasten mellan dig och den krävande omgivningen. Därför är det inget Guds krav att du ska vända andra kinden till. Det är som en judisk rabbin i Göteborg sa häromdagen att ja, ni kristna, ni talar om att vända andra kinden till. Men när man har gjort det så har man ju, så är det ju slut på kinderna i alla fall. Om man använt bägge två, då får man väl slå tillbaka den tredje gången. Det var ju hans tolkning. Men jag menar, det är inget tvång detta med att vända andra kinden till. Det är en möjlighet. Ibland är det perfekta sättet att byta udden av ondskan. Men man är ju inte kallad att bli någon sorts slagpåse. Det finns en användning för ett nej i olika situationer. Och att lära sig denna givandets livsstil, det är ju att lära sig att använda både ordet ja och ordet nej på ett sådant sätt så att det slutresultatet blir det bästa. Men från Guds sida finns det liksom bara ett ja. Du är ställd i den frihet. Du behöver inte hålla på att accelerera fram en massa ja som egentligen borde varit ett nej, bara därför att du är lite osäker på hur Gud ska tackla den här situationen. Ty du är livet ut så länge du önskar vara ett Guds barn. Och så länge du önskar bekanta dig med hans liv så finns det inget för. Det finns hjälp, det finns inspiration, det finns råd, det finns ledning, men det finns inget för. Vi har icke fått en träldomens ande. Så att vi åter skulle känna fruktan. Utan vi har fått en barnaskapets ande. Vilken vi ropar Abba, Fader. Ska vi tacka och lova här. Herre. Vi häpnar inför vidden av den frälsning som du erbjuder oss. Vi häpnar över att det är mycket större än vad vi förstår och tror. Och vi vill be att din heliga ande nu på olika sätt hjälper oss att förstå vad det är vi har sett i ditt ord ikväll. Vi ber att du öppnar frihetens port. Att var och en som har levat i någon form av kristen träldom ska få bli utsläppt i verklig kristendom. Vi behöver din hjälp, din heliga andes hjälp, Fader. För att steg för steg kunna upptäcka mer av det här. Vi behöver den också för att kunna bli givande på ett rätt sätt ibland människor. Som ibland kanske vill utnyttja en istället för att bara ta emot det man frivilligt vill ge. Så försöker de ta lite till. Eller kräva lite mer. Eller på annat sätt binda en. Herre, hjälp oss att inte friheten äventyras på den kant. Utan att vi får lära oss att både säga ja och säga nej. Och att inte vara rädd för någon del. Utan att vi ska få upptäcka och lära oss att praktisera det här med den livsstil som du erbjuder. Som det underbara alternativet till att bevara sitt liv i total meningslöshet. Att få börja ge ut i mening och glädje.